Vi har varit inne på de senaste gångerna jag har talat. Vi har varit inne på katolska kyrkan rätt mycket. Och den rörelse som finns idag. Och jag fortsätter lite på det som jag har varit inne på. Och talar lite om mystikerna idag. Om mystiken. Därför att det är en rörelse som är väldigt utbredd idag. Men först vill jag läsa ett ord ifrån Josua. Ska vi se här. Josua. Ifrån det 9:e kapitlet. Och jag har läst det förut, du som har lyssnat. Men Gud talar, påminner mig om det ordet. Och därför så vill jag bara läsa ifrån det. Därför att Josua var ju en gudsman som hade vandrat hela sitt liv med Mose. Och hade ju gått i hans fotspår. Inte bara fotspår, utan han hade ju också fått vara med om de mest fantastiska under. Och fått se hur Gud verkade och talade. Men även en gudsman kan bli bedragen. Och det var det som hände med Josua när gibeoniterna kom. Och vi kan läsa där från kapitel 9, vers 1. Då alla de kungar som bodde på andra sidan Jordan i bergsbygden i låglandet och i hela kustlandet vid Stora havet upp mot Libanon hörde vad som hade skett med hittiterna, moreerna, kananéerna, periséerna, hiverna och jebusiterna. Slöt de sig enigt samman för att strida mot Josua och Israel, för de hade ju vunnit stora segrar, Israel. Men när invånarna i Gibeon hörde vad Josua hade gjort med Jeriko och Ai, handlade också det med list. De gick iväg och påstod sig vara sändebud. De påstod sig vara sändebud. De la utslitna packsäckar på sina åsnor och utslitna sönderspruckna och lagade vinsäckar av skinn. Och tog utslitna lappade skor på fötterna och klädde sig i utslitna kläder. Dessutom var allt bröd de tog med sig som reskost torrt och smuligt. De gick till Josua i lägret vid Gilgal. Och sa till honom och till Israels män. Vi har kommit hit från ett avlägset land. Slut nu förbund med oss. Men Israels män svarade hiverna. Kanske bor ni här mitt ibland oss. Hur skulle vi då kunna sluta förbund med er? Då sa de till Josua. Vi är dina tjänare. Josua frågade dem. Vilka är ni? Och varifrån kommer ni? De svarade. Dina tjänare har kommit från ett mycket avlägset land för Herrens, din Guds namns skull. Vi har nämligen hört ryktet om honom och allt vad han har gjort i Egypten. Och om allt vad han har gjort med amoréernas båda kungar på andra sidan Jordan. Med Sikon, kungen i Hesbon och kungen i Basan som bodde i Astarot. Därför sa våra äldsta och alla invånare i vårt land till oss. Tag med er reskost och gå och möt dem och säg till dem. Vi är era tjänare, slut nu förbund med oss. Det här brödet var nybakat när vi tog det med oss hemifrån till reskost. Den dag vi gav oss iväg för att gå till er. Men se, nu är det torrt och smuligt. De här vinsäckarna var nya när vi fyllde dem och se, nu är de sönderspruckna. Och kläderna och skorna vi har på oss har blivit utslitna under vår mycket långa resa. Då tog männen i Israel av deras reskost men frågade inte Herren. De frågade inte Herren. Och ändå hade Josua lärt sig den rätta vägen med Mose. Och Josua lovade dem fred och ingick förbund med dem att de skulle få leva och menighetens första gav dem sin ed. Men när 3 dagar hade gått sedan de hade ingått förbund med dem fick de höra att männen var deras grannar. Ja, att de bodde mitt ibland dem. Då bröt Israels barn upp och kom på 3:e dagen till deras städer. Och dessa var Gibeon, Kefira, Berot, Kiriat, Jarim. Men Israels barn angrep dem inte eftersom menighetens första hade givit dem sin ed vid Herren Israels Gud. Men hela menigheten knotade mot förstarna. Då svarade alla förstarna hela menigheten: vi har gett dem vår ed vid Herren Israels Gud. Nu kan vi inte röra dem. De hade gjort ett löfte. Och från den dagen så följde gibeoniterna dem. Och de fick ingå i deras folk. Men det som är intressant är ju att de fick sluta förbund med ett folk som lurade sig på dem. Ett folk som inte var ärliga. Ett folk som kom utifrån och lurade israeliterna att de skulle ta emot dem. Och det allvarligaste är att israeliterna inte frågade Gud. Det är ju någonting som vi måste lära oss. Och det här kopplar jag samman till det här andliga skeendet som vi har idag. Vi har haft länge. Och så det är inget som är nytt under solen, heter det. Men när jag har tittat på katolska kyrkan så tittar jag ju på... Jag går ett steg längre kanske än en del gör. Men när jag nu har studerat katolska kyrkan och man läser om det, då ser man ju att grunden katolska kyrkan vilar på är inte äkta. Vi har talat om att vara äkta och oäkta då, va? Att vara äkta och sann, hur viktigt det är. Men grunden är ju en falsk grund som man har byggt på. Den är ju inte biblisk när man tittar på den. Och vi har talat om det, vi har undervisat om det här. Och därför så tänker jag att det är fortfarande oäkta det som sker. Därför att man har tagit in så mycket av avgudareligioner och blandat samman till en soppa. Och gjort det till att se ut som att det är något bra, va? Och jag förvånar mig när jag liksom ända från begynnelsen jag sa det, hur man binder människor till katolska kyrkan. Det är 1,3 miljarder tror jag det är idag i världen som är katoliker. Hur man från begynnelsen hotade människor, stackars föräldrar som väntade barn och fick barn. Och barnet kanske var dödfött eller barnet var sjukt och skulle dö. Då pressade man föräldrarna att om de inte döpte det lilla spädbarnet så skulle det gå till helvetet, evigt förlorad, därför att synden fanns i detta lilla barn. Och därför tvingade man ju in en lag, en regel som säger att man blir frälst genom dopet. Och det var ju då barndopet. Alltså man blir frälst om man låter barnet bli barndöpt. Och det var där det började med att binda människor. Och sen band man dem genom alla sakrament och genom prästens händer. Allting skulle ske genom prästen. Och det sista som prästen gör, det är att ge den sista smörjelsen för att du säkert ska kunna komma fram till himmelen en gång. Men så sa jag, men så är det ju ett steg till. Och det är ännu värre tycker jag. Och det är att man till och med fattar grepp om människan och håller den i fångenskap efter döden. Genom att påstå att om vi ber för våra anhöriga döda, så kan vi få dem att slippa undan skärselden och bli frälsta. Det är ju så obibliskt som det kan vara. Men men trots allt som sker med katolska kyrkan idag, vi läser om de övergrepp som sker idag med pedofiler, präster, massor med präster som förgriper sig på små barn. Trots det så ärar man den här kyrkan som hon som är den enda rätta. Och utan den kyrkan kan man inte bli frälst. Och prästerna flyttar man på istället för att de får stå till svars i rätten som vanliga människor får göra. Och ta sitt straff i fängelse. Det är många som har undkommit om man har stoppat allt det här vedervärdiga under mattan. Och bara liksom, skjutit undan det helt enkelt och så har det levt vidare. Och då undrar jag bara, hur välsignad är den så kallade odelade kyrkan då i detta? Allt det där är för mig en gåta. Men nu har vi kommit in i alla fall lite på mystiken. Och jag sa förra gången att mystik, det betecknar en religiös eller filosofisk åskådning vars anhängare söker nå förening med det översinnliga eller gudomliga eller kännedom om den sanna verkligheten genom att kontemplativt fördjupa sig i den inre erfarenheten. Så står det på bibelfokus.se. Mystik, en falsk frälsningsväg. Därför att mystikens teologi, det finns många mystiker har funnits, särskilt de katolska mystikerna som har funnits i många, många hundra år då, som man ser upp till och citerar ständigt i kristenheten. Många inom evangeliska frikyrkan, många inom kristenheten, pingstvänner och allt vad där, citerar ju de här mystikerna. Men om man börjar titta på vad mystiken vilar på för grund, då förstår man att det ligger en annan sanning bakom. Mystikens teologi är inte beroende av Jesu Kristi försoningsverk. Den fungerar ändå. Den fungerar i alla religioner. För det är just det som det är. Kristen och islamsk mystik till exempel. Origenes 185-254 efter Kristus var den som lade grunden till den kristna mystikens tre huvudlinjer. Rening, upplysning och förening. I all mystik är just reningen och den slutliga utplåningen av jaget att frigöra sig från all världslig påverkan central. Oavsett om det gäller judisk, kristen, muslimsk eller buddhistisk mystik. Med andra ord handlar det om själens väg till enhet med Gud. Det är det man gör när man utövar kontemplativ bön i meditation. Och den är lika i alla religioner. Det som skiljer världsreligioner åt är i stort sett hur vi når vägen dit. Till uppgåendet i Gud och utplåningen av jaget. Det är precis det som meditationen handlar om. Att jag ska utplånas, mitt eget jag ska bli tystat och tomt här inne för att Gud ska kunna ta sin plats. Ja, och den kristna mystiken är högst aktuell idag. Det finns på nätet, om du vill läsa mer, så finns det Den inre resan kan du söka på utav Solveig Henriksen. Jag tycker hon beskriver det fantastiskt bra. Och hon skriver så här att vid sidan av den teologiska polariseringen inom kristenheten idag, det här har hon skrivit för rätt många år sedan ändå, finns det en mindre uppmärksammad mystisk polarisering som är svårare att upptäcka. På grund av en gemensam kristen terminologi. Ytterst handlar det om ett val mellan Bibelns Jesus eller den inre resan. Om vi når gemenskap med Gud genom att ta emot Jesus Kristus eller genom att borra oss in till djupet av vårt inre. Där han redan finns som ett högre gudomligt själv. Alltså jag, gemensamt för alla människor och alla religioner. Med valet följer två vitt skilda världsåskådningar, den bibliska eller den okulta, säger hon. Så allt detta bygger på samma, det vilar på samma grund kan man säga. Jesus säger, den som har sett mig har sett fadern. Människan skapades till likhet och gemenskap med Gud, men hon lät sig frestas till uppror och olydnad och skildes från Gud som är helig. Så står det i Bibeln. Det är inifrån, från människans hjärta, som det onda utgår, sa Jesus. Det stora problemet är synden, och ondskan är ett inre problem som kräver en inre lösning. Därför sände Gud sin son Jesus Kristus för att frälsa människan från synden och återupprätta gemenskapen med sig själv genom en ny födelse. En pånytt födelse. Och den som tar emot Jesus blir ett Guds barn, föds in i Guds rika vatten och ande och får den heliga ande som ett sigill och handpenning på arvet. Allt detta ges av nåd genom tro på Jesus Kristus som försonat oss med Fadern genom att ta på sig straffet för våra synder. Han är Guds lamm som tar bort världens synd. Den inre resan kallar Solveig Henriksen därför. Ja, det finns olika uppfattningar om det, att människan är ett mikrokosmos av ett gudomligt makrokosmos med inre energier. Det låter precis som buddhism och hinduism. Ja, man kan gå in och titta på det djupt, men vi kan inte gå in så djupt i det. William Johnston, han var jesuit, professor i mystik, teologi och meditationslärare, menar att kundalini förekommer över hela världen bland buddhister, taoister, indianer och katolska mystiker. Det var ingen skillnad. De upplevelserna som de katolska mystikerna gjorde var ingenting annat än dessa okulta krafter. Ja, och han menar att en katolik som är försänkt i kontemplation, djup meditation, det är samma upplevelse, det är en kundalini-upplevelse som han har. Och där finns det ju många mystiker som citeras i detta. Och som man ser upp till och som man hänvisar till när man talar. Vi lyssnade ju på Thomas Sjödin för ett tag sedan. Han är pingstpastor i Smyrna, Göteborg. Han hänvisar ju mycket till de katolska mystikerna i sin undervisning. I vissa sammanhang i alla fall. Och Teresa av Avila är ju en sådan. Och vi kanske kan, om jag har tid, kan jag berätta lite om henne sen också. Hon levde på 1500-talet. Men på grund av bristfälliga bibelkunskaper idag, på grund av att vi har haft en för dålig undervisning i Guds ord, på grund av att vi har varit så ytliga. Jag vet, Colin har ju berättat om när de var missionärer i Kenya. Och när de kom dit och ni frågade om de var frälsta, de trodde på Jesus. Och det var de ju allihop nästan. De var ju pastorer och de var sjung och de vittnade och de predikade. Men när man började lyssna på dem så hade de bara en väldigt ytlig förkunnelse. Det fanns inget djup i ordet, för de hade inte fått undervisning. Eller citerar jag rätt nu, Colli? Ja, okej. Okay. Så det inte blir fel. Ja. Alltså man har en teologisk omedvetenhet, så ser man ju inte den här mystiska teologin i kärlekens och enhetens namn som undanröjer stötestenen och hörnstenen Jesus Kristus, säger Solveig här, och sällar sig till en världsomfattande antikristen ideologi. Men när man inte ser det här då, och när man inte förstår det, då ser man inte heller att det är ett undanröjande av Jesus Kristus. Han behövs inte längre. Och det är verkligen ett undanröjande av sanningens ande, den helige ande. Ja, det finns en kristen bok som många läser när de pluggar till teologi och så här, teologer. Och det är Anton Yelchs Kristen mystik. Och där står det bland annat: den inneboende gudomliga energin finns inom människan som en liten gnista. Det gör den icke om inte du har mött Jesus. För alla lever i avsaknad av Guds härlighet, därför att vi har alla fallit i synd. Men för att förverkliga den måste människan nå bortom allt sådant som hör skapelsen till. Erfarenheten av gudomlig närvaro förutsätter personlighetens frånvaro. Och det är just det här som är det farliga. När du tömmer dig själv på dina egna tankar. Där du inte längre har kontroll över ditt sinne. Vi har ju fått det här för att vi har fått ett medvetande för att vi ska ha det av Gud. Men när man tömmer sig i meditation, då blir man tom, invärtes. Och vad är det då som kommer istället? Men det är just det här som sker genom kontemplativ bön och meditation. jagets död, det heter mors mystika, den mystika döden kallas det, när man tömmer sig själv. För att nå bortom sin egen personlighet använder mystiken ett antal tekniker, till exempel askes, meditation, kontemplation, bön, visualiseringar med flera. De mer systematiskt lagda mystikerna har utvecklat en skala perfektionis, en lära om andlig utveckling i olika steg. Behöver vi det? Nej. Den här mystika teologin är förödande för evangelisk kristendom, därför att människan blir upphöjd. Gud blir avlägsen och Jesus blir väldigt diffus. Han reduceras närmast till prototypen för en gudomliggjord mänsklighet. Och så vidare. Och det här ligger ju så nära den inre Kristus. Då kan man fråga vilken Kristus. Det ligger precis på samma nivå som Buddha naturen självet, Kristusjaget i New Age och buddhismen. Ja, jag ska försöka och korta ner det här, men många har ju läst, och jag har den boken hemma själv, Kristen djupmeditation av Wilfrid Stinnesen, och Den inre trädgården av Per Mases är ju sådana böcker som har lästs av många idag kristna, därför att man dras till det här och man tycker att det ger mycket. Det blir liksom något själiskt. Ja, det ger mycket. Jag ska inte gå in på det, för att det tar för lång tid. Men det är så att många gånger när man går in i meditation och man går in liksom i det här, då får man uppleva saker, visioner, auditioner, alltså man hör saker, extaser och underbara förmågor som klärvoajans och förmågan att gå utanför sin kropp. Benediktinemunken Henri Le Sauve, som Mases hänvisar till, sätter likhetstecken med östkyrkans Jesusbön och Namayapa, eller namnets bön i Indien. Samma sak. De som kan det här, de ser det här, va? Och på sin kontemplativa resa, jag nämner det, i Den inre borgen, som Teresa av Avila har skrivit, som levde på 1500-talet, så drabbades hon av ett förfärligt larm i huvudet. Jag tyckte att mitt huvud var fullt av en massa mäktiga floder och dessutom av vattenfall som störtade ner, av en mängd fåglar som sjöng och visslade. Och detta hörde jag inte i öronen utan överst i huvudet, där man säger att det högsta i själen finns. Och William Johnstone kallar det här för sen sickness, sen, alltså sjukdom, sen sjukdom. Och sen är en form utav yoga. Det är sånt här kristna mystiker sysslar med. Och så tänker man att det här är andliga upplevelser som har med Jesus att göra. Nej, då har man kommit ut på ett annat andligt område när man börjar uppleva det. Hon till och med leviterade ju, alltså hon svävade fritt i luften då, Teresa av Avila, bland annat. Ja, som sagt, medvetandet ska ju vara människans naturliga skydd emot andevärlden. Jag tror att vi har fått det av Herren för att det ska vara ett skydd. Ja, ökenfäderna sysslade ju mycket med de här företeelserna. Ja. Man sysslade med radband. Man använde sig av repetitiva böner med radband. På 200-talet före Kristus så fanns det ökeneremiter i Egypten och Syrien, dit kung Ashoka sände buddhistiska missionärer på 200-talet före Kristus. Så man kan tänka att det fanns redan ett buddhistmunkar, och det fanns redan någon typ av klosterverksamhet. Men den var buddhistisk. Och man använde sig av radband Och man mediterade på precis samma sätt som Stinnisen förespråkade kristen djupmeditation. Alltså samma teknik. Ja. Det, jag nämnde förut att det förekommer inom islam och det förekommer inom judisk mystik i kabbalan. Där sker uppstigningen med hjälp av ett inre livets träd som är essensen av Gud. Och det är precis som yogan, det är andningstekniker och koncentrations- och visualiseringsövningar. Ja, och det här har ju förekommit mycket i katolska kyrkan och förekommer mycket fortfarande. Det är inte borta. Utan det är högst, man är högst verksam inom de här områdena. Parmases till exempel, han lever inte längre. Han var mycket på Bjärka Säby förr i tiden och undervisade. Och han undervisade i andningsövningar bland annat. Och de här herrarna har ju påverkat väldigt mycket den kristenheten som praktiserar detta idag. Och när vi då kommer till frälsarkransen så säger Solveig Henriksen här att är det en tillfällighet att yogans radband Malan sprids under det fromma namnet frälsarkransen? Är allt detta bara tillfälligheter eller en lömsk strategi av en synnerligen aktiv antikristen motståndare som vill förvända synen på Jesu lärjungar genom infiltration av okulta krafter? Jesus Kristus talar om sig själv som det sanna ljuset, alltså finns det också ett falskt ljus. Han är det sanna ljuset. Detta luciferljus gör allt för att underminera tron på Guds ord och på Jesus som Guds son och som världens enda frälsare. Och i första Timoteus 4:1 så refererar Paulus till anden som säger att många i kommande tider ska avfalla till villoandars och onda andors läror. Och det är just det som sker nu. Och Solveig säger så här, den farligaste villfarelsen är den som är mest lik originalet. Ja. Vi kan inte tala om Jesus som dörren och den enda vägen till fadern av nåd genom tro. Samtidigt som vi följer österländska och kulta vägar till gudsmöten. Vägar där frälsaren inte behövs annat än som ett mantra bland andra gudanamn. Det är förbjudet att gå ut på de markerna. Herren har inte gett oss lov till det. Ja. Det är farligt det här i och med att det sprids så oerhört idag. Mycket farligt är det. Mm. Jag läser inte mer därifrån. Det finns en liten, ett par sidor som om Guds sjufaldiga förbund som Sten Nilsson har gett ut. Och där talar han bland annat om det här Babylon. Att det är begynnelsen på Nimrods dagar. Alltså att därifrån finns ursprunget till detta. Säger han i alla fall i det han har skrivit. Nimrod, Semiramis son Tammuz, tillbads som Gud frälsaren och han var också övernaturligt avlad. Det var liksom fiendens sätt att försöka redan ha fått storyn om Jesus Kristus. Och modern och barnet härstammar ju därifrån. En vegetationsgud, en babylonisk vegetationsgud. Och det står ju också i Hesekiel, vi läser inte det, 8:13-14 om Tammuz, hur man tillbar Tammuz, står de i Hesekiel. En som skrev en bok 2013 som heter Christer Svensson, kyrkofäder, mystiker och evangelium. 2013 skrev han boken. Han talar om att istället för försoningen talar man mer om den inkarnerade Kristus. Om du lyssnar till alla de här som förespråkar ökenfäder och mystiker, så talar de mycket, mycket om inkarnationen. Men man talar inte lika mycket om försoningen och inte lika mycket om pånyttfödelsen. Så istället för omvändelse blir ju resultatet. Så söker man det gudomliga i varje människa, alltså den här gudagnistan då, som sägs finnas. Därför att mystikerna anser att Gud finns i allt och alla och att alla är Guds barn. Jag kan läsa ett par, citera ett par ställen ifrån Christer Svenssons bok. Han är undervisare i religion, religionslärare bland annat. Och skrev denna boken när han såg vad som började ske i kristenheten i Sverige. Jag citerar lite ifrån den här boken då. I denna bok vill jag lyfta upp något som jag menar att vi i kärlek måste pröva. Det finns en rörelse mot grekiska tankar idag som av vad jag förstår mer eller mindre påverkar stora delar av kristenheten i Sverige. En betydande del av det som förs fram i denna rörelse har sina rötter bland de som kallas kyrkofäder och mystiker. I den syntes mellan det grekiska och det kristna som växte fram med början hos vissa kyrkofäder. Flera kristna retreatgårdar, tidskrifter och bokförlag följer på olika sätt i detta spår. Likaså berörs en del av dagens teologi. Jag menar vidare att Peter Halldorf, Martin Lönnebo och Wilfrid Stinnesen är portalfigurer i denna rörelse mot det grekiska, säger han. Ja. Och så citerar han lite ifrån Anton Yeltsin då, att människan har en liten gnista av gudomlig energi inom sig. Att erfarenheten av gudomlig närvaro förutsätter personlighetens frånvaro och jagets död. Att vägen till denna gudomliga närvaro går via askes, meditation, kontemplation och bön, säger han också. Och jag ska citera från något mer ställe här. Han går ju så långt tillbaka i historien. Han har ju sett liksom varifrån man har hämtat detta. I Alexandria kring år 200 vävs kristna och grekiska tankar ihop till en syntes som kommer att få stor betydelse. Alltså där föds det här, de här tankarna då. Kristendomen blir i Alexandria indragen i en kraftig rörelse av filosofi och religionsblandning. Där har du rötterna till det också. Han citerar Nygren som skriver att först och främst var Alexandria religionssynkretismens hemort per preferens. I en virvelvind av tankar, filosofi, skolor och samtal över gränserna menar nu Nygren att gränserna mellan olika filosofiskolor håller på att suddas ut, men även att det filosofiska tänkandet mer och mer rör sig mot det religiösa och moraliska. Ja, en del hävdar till och med att man i Alexandria vill skapa en universell världsreligion i enhetens tecken. Han har gått på djupet, den här mannen, när han citerar de här och verkligen studerat det hela på ett mycket bra sätt, tycker jag. Och då var jag lite nyfiken och så gick jag in på en viss fasteblogg som finns på Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby. Och där har Peter Halldorf en fasteblogg. Och nu är vi då framme vid nutid. Och Peter Halldorf talar mycket där om katolska mystiker, citerar ofta påven. Han citerar här på ett ställe Julian of Norwich av Thomas Merton. Thomas Merton är en av de här populära mystikerna. Han beskrivs som en av kyrkans viktigaste teologer. Uppenbarelser av den gudomliga kärleken. som Julian of Norwich har upplevt och bygger på visioner hon fick under ett par dygn år 1371. Julian får besök av Kristus. Och då undrar jag, vilken Kristus? Som bedyrar att han skulle dö igen och igen för människorna om det behövdes. Det undrar jag. Jag undrar om Jesus kommer, då skulle han säga, tror jag, jag har dött en gång för dig. För det står så tydligt i Hebreerbrevet när vi läser det. Alltså, vi skulle kunna understödja allt det här med bibeltexter, men det tar så lång tid. Så jag gör inte det. Men ja, vi kan göra det längre fram. Men Jesus har ju dött en gång för alla. Så varför skulle Jesus komma och säga att han skulle dö igen och igen för människorna om det behövdes? Det behövs inte. Han är det perfekta offret för alla tider. Och det finns inget annat som kan vara högre än detta. Och då säger Peter Halldorf att höjdpunkten i hennes teologi är den moderskapsteologi där hon tecknar Kristus som moder. Hon hör moder Jesus tala. Alltså, då talar vi om genusbeteckningar här som är lite inne idag. Och då vill jag referera till några artiklar i Världen idag. Jag vet inte om du som inte har Världen idag. Man har skrivit om förskolor där den senaste tiden. På tal om genusbeteckning. Så är det barnskötare som berättar hur man har börjat liksom möblera om på förskolorna nu. Man byter ord i sånger och texter. Man kastar vissa böcker. Pippi Långstrump och ja, en del av Astrid Lindgren och Emil. Och mamma och pappa får man inte säga. Utan det är inte mamma och pappa längre. Utan de är vårdnadshavare. Alltså man får inte uttala de orden högt nu. Utan nu säger man. Kommer din vårdnadshavare och hämta dig? Nu säger man till barnen. Ja. Ja, det ska helst vara normbrytande och kritiska liksom, argument nu då för barnen. Man tar bort tjej- och killeksaker. Alltså det här är nu sådana som jobbar på förskolor som har berättat om detta. Man tar bort värdeord, till exempel man kan inte säga till en flicka vilken fin tröja du har eller vilket fint väder vi har. För vem kan bestämma vad som är fint? Och vi kan väl alltid ha fint väder beroende på hur man ser på det hela. Man får inte ha egna värderingar. Så de säger här att pedagogernas relation till barnen blev till slut robotaktig. För vad skulle de tala om och vad skulle de säga? Man säger hen istället för hon och han. Man får inte könsbestämma barnen. Så man får inte säga att du är en pojke eller du är en flicka. Bokhyllan kan innehålla barnböcker med teman om transsexualitet och homosexualitet. Hon berättade om ett tillfälle när 1-2-åringar satt i ring. Pedagogerna berättade för de här små 1-2-åringarna att en flicka kan bli kär i en flicka och en pojke kan bli kär i en pojke. Och man säger ju inte då mamma utan man kan säga förälder då va. Eftersom ett barn kan ha 2 vårdnadshavare av samma kön så får man inte diskriminera genom att säga mamma och pappa. En liten flicka berättar om honom som hade liksom en dag sa hon idag är jag en pojke. Sen kom en utav de samma flicka efter ett år berättar en utav de som jobbar där på dagis då. Är jag en pojke eller flicka, viskade hon då till den här tjejen som jobbade där då. Förskolläraren. Ja. Tala om att barnen blir identitetslösa och vilsna. Genuspedagogik. Tack Miljöpartiet för det. Alltså, och även sossarna. Nu ska man kanske inte säga så idag när det är val, men man talar om könsbyte och normkritik som idag prioriteras av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Man vill förenkla kirurgiska ingrepp på barn som vill byta kön. Alltså då undrar jag bara, ja men det här har vi ju hört för. Nej, det här har vi inte hört för. Så här illa har det inte varit. Och det här med genusbeteckningar tror jag inte vi ska ge oss in på något område överhuvudtaget. Utan jag tänker liksom att det här är ju väldigt farligt. För vad kommer att hända i framtiden? Vi kommer att få identitetslösa barn som kommer att få problem med psyket. För de vet inte vilka de är och vad de tillhör. De vet inte. Vem är jag? Tala om en förlorad generation som kommer växa upp nu. Och det här faktiskt så leder det mig tankarna till New Age och Alice Ann Bailey som levde 1880-1949. Hon hade ju gjort upp via en demon som talade till henne som hon skrev böcker och hon fick ju budskap ifrån andevärlden. Och det fanns en tidsplan när en 10 lag skulle införas med 10 stycken olika, ska man kalla det, budord för New Age då, va? Och det här skulle inträffa 1975, skulle det här börja bli synligt. Och snacka om att det har gjort det. För jag kan läsa lite av de här punkterna också. Nu är vi inne på politiken eftersom det är val i Sverige idag. Nummer 1 var att ta bort Gud och bön från utbildningssystemet. Barnen ska undermedvetet uppfatta Gud som något man kan avvara. Och hon sa, ta barnen före 10-årsåldern för det är de mest påverkbara. Nummer 2, man skulle reducera föräldrarnas auktoritet över barnen. Bryt banden till kristna traditioner. Sök dig själv istället, inuti dig själv. Egot, jaget. Nummer 3, man skulle ta bort den traditionella judisk-kristna familjestrukturen. Ungdomar ska växa upp fria från identitet eller strukturer för att nationen på så sätt ska kunna brytas ner för den nya världsordningen. Skapa hälsokliniker i skolorna. Få fram abortkliniker. Gör abort legala och enkla att utföra och inför frisex. Den 5:e punkten är gör skilsmässor enkla att upplösa. Upphäv idealet om livslångt äktenskap. Att man är fri att byta partners allt eftersom man känner för det. Utan fördömelse då. Man ska njuta av livet. Och på så sätt så får vi brutna barn och familjer. Brutna hem där brustenheten förs vidare. För att de ska vara lätt påverkbara. Att man ska ha homosexuella alternativ som en livsstil då, va? Rasera traditionella gränser, legalisera homoäktenskap. Nummer 7, påverka konst och media kan man säga då. Bryt ner sociala normer för vad som är acceptabelt. Förändra folks tankemönster och lär de unga ta emot det som förutvar onormalt som normalt, så att man vänder på det hela. Medias påverkan, kan ni hålla med? Tala om medial påverkan idag. Man ska ha njutning före sociala normer. Vänj unga vid våld och sex. Har det hänt? Jajamän. Sätt på tvn, filmer, nätet. De är redan hur vana som helst vid våld och sex. Skapa en mellanreligion, talar hon om. Alltså, och framhäv humanismen. Bana väg för en ny världsreligion. En interreligiös religion. Kan vi se det? Ja. Punkterna ska göras till lag i samhället och accepteras av kyrkan. Så långt ska det gå, va? Och det här målet, det var målet att via politiken införa detta. Att utrota kristendomen genom att infiltrera församlingar. Det här är precis samma källa, mystikerna. Allt det här vi har talat om, det har samma källa. Ja. Vi kan ju se det, vi ser det ju i frikyrkliga sammanhang, alltså vi ser det överallt. Och så man fortsätter att läsa kristenheten när det är mystiker då, va? Nu säger Peter Halfvar, Maria är inte bara den första kristna mystiken, hon är urbilden för kyrkan som moder. Jaha, jag förstår inte de där dubbla budskapen. Jag gör inte det. Jag ska tacka Gud för att jag inte gör det. Den 3/8 skriver en karmeliten Ruth Burroughs beskriver ett möte med Gud under en celldag som lämnade henne med en djup erfarenhet med den andre. Det måste väl vara med A, stort A, det måste väl vara Gud då. Det var min eremitdag. Jag hade en märklig känsla av frid som om den aldrig skulle kunna berövas mig. Det var en frid som vuxit under några veckors tid. Men eftersom jag varit så upptagen av arbete hade jag inte stannat upp för att smaka på den. Den här dagen när jag varit fri från allt strömmade den in i mitt medvetande och omslöt mig fullständigt. Jag befann mig i trädgården. Alltså när man är inne i djup meditation så talas det om den inre trädgården. Stinnisen har skrivit om det. Och för ett ögonblick såg jag in i mig själv och fick på ett hemlighetsfullt sätt klart för mig att jag inte var där. Fy så kusligt. Det fanns inget jag. Det är det enda jag kan säga, jag var försvunnen. Och det var liksom en slags frälsningsväg. Det var då jag mötte Gud. Jag fanns inte där, jag var försvunnen. Alltså jag blir alldeles, när jag läser det här så tänker jag, gode Gud, sånt här predikar man och undervisar man om på platser i Sverige idag. Jag har talat om hönekonferensen här och nu har jag fått lite skällning för det, för att jag har gjort det. Men jag bryr mig inte om det, att Magnus Malm står där och säger saker och Peter Halldorf var där och sa saker som att kyrkans tro frälser mig. Nej, hur kan kyrkans tro frälsa mig? Det är ju min egen tro på Jesus Kristus och min egen bekännelse. Alltså, skulle du diskutera det med dem skulle du aldrig komma någon vart. Därför att du har dem så många andra förklaringar. Det är som en snårig djungel. Vi har försökt att göra det, men det går inte. Därför att man har hela tiden andra förklaringar. Det är hela tiden dubbla budskap. Det är det handlar om. Och därför kommer du inte åt det här, va? Ja. Den 28/6 så skriver han om den essenska trosbekännelsen. Som utmynnar i överlåtelsen åt kyrkan som global gemenskap. I förtröstan på kyrkans stora gåva. Ett enda dop till syndernas förlåtelse. Tala mycket om ett enda dop till syndernas förlåtelse. Det är som vår mor och Kristi kropp. I kyrkan infogas vi genom dopet. Gör vi det? Nej. Nej. Det gör vi inte. När du blir på nytt född så får du liv av den helige ande. Guds ande ger dig livet och du infogas i Kristi kropp, i Jesus Kristus, inte i dopet. Det här. Men skulle man ha en lång teologisk utläggning så skulle man säkert kunna krångla till det där också. Men det här vilseleder ju människor. Och det här är ju katolska kyrkans lära. Om du döper, som jag sa, ett litet spädbarn, så infogas det här lilla barnet i kyrkan som är den enda sanna kyrkan, som man säger. Jag tänker på det med man har mässor, man kallar det mässor. Nu har jag lärt mig att i västkyrkan så är huvudgudstjänsten kallas mässa. Men om man har mässa enligt den östkyrkliga traditionen, då är det en helt annan sak. Och då luras du att tro, ja men det är bara en mässa, det är bara en gudstjänst. Nej, har du en mässa i den östkyrkliga traditionen, då är det eukaristin det betyder. Så är det. Alltså, den 12/6 skriver Peter Allof om att om Gud stiger ner. Han har stigit ner. Gud stiger ner. Eftersom vi alla är märkta av den ofattbara gudomligheten genom det mysterium som finns i oss. Citerar han Gregorius av Nyssa. Om Gud inte stiger ner kommer vi att förgås av törst. Det måste vara en annan, helt annan teologi. Genom det mysterium som finns i oss. Den 11:e, vi behöver inte vara mystiker i den betydelse ordet ofta har fått. Det räcker med en gnutta kärleksfull uppmärksamhet för att vi ska ana Kristus i allting. Nu säger Peter Halldorf det, och det här är mystikernas huvudpunkt, att Kristus är i allt, i allting. Nu säger han det här, och allting i Kristus. Den 31 maj skriver han genus, om genusbeteckning. Det gudomliga mysteriet ligger bortom motsatsen. Ligger bort, allting ligger bortom. Har du tänkt på det? Allting, det ligger till och med bortom Gud. Bortom motsatsen mellan maskulint och feminint. Och rymmer de båda. Fader är ingen genusbeteckning. Vad lutar det här åt? Det här är lite farligt när man är inne och liksom grumla till det på de här områdena. Vad menar Peter Halldorf egentligen? Fader är ingen genusbeteckning. Motsatsen mellan maskulint och feminint och rymmer de båda. Det gudomliga mysteriet. Men vad säger Guds ord? Vad säger Guds ord? Guds enfödde son, Jesus Kristus, världens frälsare. Och frågar man Halldorf, ja, då är han inte katolik och han är inte så mycket för det. Men det är liksom den koptiska kyrkan och östkyrkan. Men han skriver väldigt mycket om påven. Och han åker till katolska kloster och han besöker och han citerar katolska mystiker. Så jag vet inte riktigt på vilken sida han står egentligen. Han skriver här den 13 april om en ny skrivelse från påven. Påvens andliga mästerverk, skriver han. En text om en inkarnerad andlighet. Ja, det menar han. Vad menar han? Ja, det är mycket som är grumligt. Och så ska jag ta bara ett exempel till med tanke på valdagen nu då. Vi har ett val att göra som är mycket allvarligare än det valet som är idag. Vi har ett val som kristenhet, som församling, att ta ställning. Vart vill vi stå? Vi vill stå på Guds ord, är målet Jesus och ingenting annat än Jesus för vår frälsning. Om det är målet, då måste vi stå stadigt i den här tiden, för nu blåser det i alla sammanhang. Jag fick kritik ifrån en församling här om sistens som jag talade i, bara för att jag talade om frälsakransen. Men frälsakransen, var i Bibeln läser de frälsakransar? Vi behöver inga frälsakransar. Vi behöver Jesus och ingenting annat. Och den heliga ande, sanningens ande, hjälparen, han har lovat oss att om du och jag har problem att be, då ska han hjälpa oss att be. För han vet, han känner faderns hjärta. Behöver inte krångla till det med katolska mystiker och sitta i meditativ bön och kontemplation och allt vad det heter. Du kan bara höja armarna och ropa, Jesus, hjälp mig. Så gör han det. Han är trofast. Han är en underbar Gud. Allt detta är gjort från begynnelsen. Jag säger det, vilar på en falsk grund. Rubbet vilar på en falsk grund. Man kan inte bli frälst i den katolska läran. Jag säger det därför att det vilar inte på rätta grunden. Och allt det för med sig. Vad innebär det? Jo, det förvillar bort kristna. De som söker Jesus i katolska kyrkan, de kommer till eukaristin och så ska de tillbe ett bröd och vinet som Jesu Kristi kropp och blod. Det är ju hädelse. Allt det här för mig är hädelse. Det är att trampa Jesus Kristus under fötterna och säga att det du har gjort, Det räcker inte. Du måste offras gång på gång på gång i eukaristin. Det räcker inte med vad du en gång gjorde på Golgata kors. Men försoningen. Inte kan väl en präst på något okult sätt få fram blod och kött, blod och kropp genom sina händer. Vilket bedrägeri, hur kan människor tro på detta? Och sen får de människor till en falsk avgudadyrkan genom att de ska tillbe. Man stoppar Jesus i en liten box och i den boxen ska man tillbe honom. Hör ni inte vad dumt det är? Det är så långt bort ifrån sanningen och verkligheten. Det finns inte i Guds ord. Sök i ordet, det gör inte det. Jag tänkte vad som händer nu. Nu pratar jag om pingstvänner, jag pratar om andra. Och vi är inte ett dugg bättre i Free Church, det är inte det jag menar. Men måtte Gud väcka oss ifrån detta som håller på att ske. Och den här rörelsen har pågått länge i USA. Alltså det är ju inget bara för Sverige. Jag har läst de här citerat från de här böckerna, Ray Youngens böcker, Roger Auckland och de här böckerna. Fantastiska böcker, de är skrivna för kanske 10-15 år sedan. Jag vet inte, men fantastiska böcker. Men jag bara liksom på måfå gick ut. Och så hamnade jag på Svenska kyrkans sida, Katarina församling i Stockholm. Alltså där finns inte Jesus i alla fall. Det kan han inte göra bland det utbudet. Man har kontemplativ bön, tystnad, stillhet. Centering prayer, alltså centrering. Man ska sitta med slutna ögon. Man ska släppa taget om sitt eget tankemönster. Var inne på yoga igen då. Föreställningar om tillvaron. Allt det ska man släppa taget om. Allt detta har rötter i kristen mystik, heter det. Kristen mystik. Bön, meditation. Du kan bara välja, det är ett smörgåsbord här i Katarina kyrka. Du kan gå på mindfulness om du vill. Cirkeldans, yoga, kundalini yoga kan du gå på. Med fokus på andningen. Du kan gå på zenmeditation, sassen. De har mirakelträffar som bygger på en av lektionerna av Hör och häpna. Vet ni vad det bygger på? Den värsta boken och den farligaste boken som finns i den här världen. Och det är En kurs i mirakler. Det är New Age-boken. Det är den absolut värsta, hemskaste bok jag vet. A Course in Miracles. Den är hemsk. Den skulle jag inte vilja läsa i. Där har de mirakelträffar som bygger på den boken. Toning, ja det kan låta oskyldigt då. Enkelt helande, livstonen förstärkt, hopp, förnyat mod, aldrig sinande tro på möjligheterna, det goda i människan, den kärlek som andas i oss genom tonen. Då har man något som heter toning, alltså jag tror man sjunger tillsammans. Men varför inte säga att Jesus är världens hopp? Varför inte säga att Jesus ger glädje och hopp och fred? Nej, det här är något som andas i oss genom tonen. Man har något som heter Katarina Kontempel. En klosterliknande kontemplativ plats dit man kan komma i tystnad och stillhet. Man har något som kallas helig andning. Man har söndagsskola för vuxna enligt 12-stegsmodellen. Käre gode Gud, var är Jesus i allt detta? Det här är ju österländska metoder rubbet. Från hinduism och buddhism och allt möjligt. New Age, inte minst. Men hur långt har man gått bort? Svenska kyrkan. Va? Ja, nu ska jag sluta här. Nu har jag talat länge igen. Men jag tycker i alla fall, kära vänner. Om man börjar studera det som sker. Allt som är. Någon måste ställa sig upp och ropa ut. Vart är vi på väg? Som den boken som Christer Nordin skrev en gång. Vart är vi på väg? Kommer det att finnas någon församling kvar i det här landet när Jesus kommer tillbaka? Kommer det att finnas någon tro? Må ni finna någon tro när jag kommer tillbaka? Vad är det man sysslar med? Och vet du, om man säger någonting, om man rör vid det här med radband och frälsarkrans och lite de här mystikerna, om man rör vid dem, aja baja, då blir de så arga på dig och då får du en utskällning. Det har jag fått. Men jag bryr mig inte. För ska vi vara äkta och sanna syskon, då måste vi hålla fast vid Guds ord och sanningen. Ingenting annat. Och inte ta in av dessa falska religioner. Och jag varnar starkt för mystiken. Om den så har ett kristet namn, med kristna förtecken, med ett kristet språkdräkt, som Solveig Henriksson säger, så är det inte mer kristet för det. Utan det heter kristen mystik. Det är hemskt alltså. Det är hemskt. Jag varnar för det. Och många av dem som vi ser upp till idag, bland annat Thomas Sjödin som reser så mycket, så, han är så involverad i det här med mystiker. Tillsammans med Martin Lönnebo och company. Nej. Jag skäms inte för evangelium, sa Paulus, som är Guds kraft i frälsning. Skäms inte för evangelium. Skäms inte för Jesus. Det räcker med vad Jesus har gjort. Vi behöver inte lägga i till och vi behöver inte dra ifrån, utan det räcker fullständigt. Amen. Och kanske vi inte blir den där stora skaran som jag säger, som jag har läst om. Jag läste några ord på bönen i torsdags. Jag läser dem. Du behöver inte slå upp dem kanske. Från Jesaja 28:5. På den dagen ska Herren Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk. Han ska bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten. Amen. I första Samuelsboken står det också i 14:6. Jonathan hade en vapenbärare. Han sa, kom så går vi över till dessa oomskurnas förpost. Kanske ska Herren göra något för oss. För ingenting hindrar Herren att ge seger genom få, lika väl som genom många. Det behöver inte vara den största skaran. Men Herren kan använda en liten skara. Därför att kraften kommer ifrån honom. Och i 5 Mosebok 32:12 står det. Blott Herren ledde honom. Ingen främmande Gud vid hans sida. Amen. Vet du, Herren, om han får grepp om dig och mig, så kan han leda oss. Och det behövs inga främmande makter och gudar till hjälp. För Herren är allsmäktig. Och han är en evig Gud. Han är alfa och omega. Och därför så kan man som en liten skara få tjäna Herren i denna yttersta tiden. För jag tror verkligen att vi lever i den yttersta tiden. Det vi ser nu, inte bara i samhället, med den politiska påverkan, New Age, som verkligen, jag kan ju säga att alla de här 10 punkterna jag läste upp, de har ju gått i fullbordan. Eller hur? Det är ju ingen som inte har gjort det. Så frågan är bara hur långt vi har kommit. Men vi går med segraren, glöm inte det. Och så länge den heliga ande får ha sin boning i oss, då kan han använda oss i denna sena tid. Vi ska inte göra som vi har läst om nu, katolska kyrkans mystiker och alla de här andra. Vi ska inte utesluta den heliga ande genom metoder ifrån andra religioner. Nej, vi ska hämta kraften ifrån Herren. Den helige ande har vi ju fått till vår hjälp. Ska vi avsluta med att läsa om sanningens ande i Johannes. Det står ju där. Johannes. Johannes, ja, det står på flera ställen, men vi läser från kapitel 14 och vers 15 i Johannes. Om ni älskar mig, säger Jesus i sitt långa tal till lärjungarna, kom ihåg det, håller ni fast vid mina bud, Herrens bud. Herren har bud. Och jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Det är kärleken. Sanningens ande som världen inte kan ta emot, ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Amen. Och så står det i vers 26 också, kapitel 14. Men hjälparen, den helige ande som Fadern ska sända i mitt namn, i Jesu namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er, säger Jesus. Vilken underbar tillförsikt vi har i Jesus Kristus. Det är så underbart att han har gjort allt detta för oss. Och vi behöver inget annat. Vi behöver inte det. Han till och med sa att det är bättre för er att jag går bort, sa Jesus. För då ska ni få den heliga ande, sanningens ande. Kör inte honom på porten, för han är det viktigaste vi har i den här tiden. Vad du gör, så bevara den heliga ande. Och bedröva inte den heliga ande genom att ta till metoder. För den heliga ande blir bedrövad om vi sätter oss ner i kontemplativ bön. Och har såna här metoder för att nå upp till Gud och för att Gud ska komma i oss. Alltså, han blir bedrövad. Därför att den heliga ande är ju förespråkaren. Det är ju Jesus, han är satt att tala till oss om och visa oss Jesus. Jesus räcker. Amen. Amen. Ja. Långt igen. Jag kan inte. Jag, liksom, det här är vad Herren ger. Det är vad Herren ger att tala om. Jag tror, vet du, vi ska läsa det ändå. Sen ska jag sluta. Efesierbrevet. Vårt ord, det vet ni vilket är. Efesierbrevet 5. Det här ordet har följt oss sen för 4,5 år sedan drygt. När vi började mötas här i den här lokalen. På Snickaregatan 22. Efesierbrevet 6. Nej, 5 menar jag. 6. 5. Vi kan läsa från vers 10 den här gången då. 5 och 10. Får du fram det? Nej, det går inte. Ja, där. Var en annan text. Och pröva vad som är Herren kärt. Gör det. Pröva vad som är Herren kärt. Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja dem istället. Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset. Ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: vakna upp du som sover och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig. Halleluja. Amen. Så vi ska avslöja när den heliga ande pekar på något. Och vi känner, inte känner kanske så mycket, man ska inte gå på känslor. Men när vi upplever och det är i enlighet med Guds ord, det här är inte överensstämmelse, då ska vi tala ut det. Amen. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig som har lyssnat på den här undervisningen. Att du också ska liksom finna den vägen och att du får vara ett ljus där du finns. Herre, jag tackar dig för det ordet som du delar med oss, Herre. Du är ordet. Du är vägen. Du är sanningen. Du är livet, Jesus. Du är allt vi behöver. Och vi behöver inte lägga till något. Allt är fullbordat, sa du. Det är redan fullbordat. Och vi tackar dig, Herre, för att vi inte behöver några andra frälsningsvägar. Och vi behöver inte sitta bland ökenfäder och mystiker och gamla helgon som levde i en dunkel tillvaro, en dunkel värld. Herre, för du är det strålande ljuset som lyser upp vårt innersta när vi söker dig, Herre. Herre, vi behöver inte använda metoder för att nå fram till dig, Herre. Det räcker med namnet Jesus. Och vi behöver inte repetera ditt namn 200 gånger. För du är inte lomhörd. Du är en Gud som hör och ser. Och som svarar redan innan vi har bett. Så mycket, så stor är du, Herre. Jesus, vi prisar dig, Herre. Åh, vi tackar dig, Herre. Många ska vakna upp i det här landet. Och nu ber vi, Herre, att ditt folk i det här landet ska stå inför ett nytt val. Att välja Jesus alena och ditt ord alena och ingenting annat. Herre, vi ber för dem som har lyssnat, som upplever kamp och svårigheter och motstånd och utanförskap i sina församlingar. Genom att man har plockat in en massa konstiga saker i församlingen. Jesus, vi tackar dig, Herre, att du ska väcka oss till liv så att du får ett folk som är berett i det här landet också. Herre, tack att du vill bevara Sverige, Herre. Tack att du, Herre, vill komma åter, Herre, och inte överge oss, Herre. Herre, vi ser att landet är fullt av ogudaktighet, Herre. Men tack, Herre, att du vill resa upp ditt folk ännu en gång, Herre, så att vi kan stå upp för sanningen, så att vi verkligen blir de väktare vi ska vara för ordet, Herre. Herre, vi prisar dig att du är den du är. Och du är densamma igår, idag och i evighet, Jesus. Jag ber om din välsignelse över var och en som känner sig missmodig, trött, som fruktar. Över var och en som känner att jag orkar inte stå emot det här. Jag lika bra följer med strömmen. Nej, Herre, tack att du ska komma med kraft. Kraft, Herre, i den heliga ande. Med uppmuntran, Herre. Tack att du vill föra oss samman, Herre, till ett folk i det här landet, Herre. Herre, vi fördömer ingen. Vi dömer inte någon. Det är inte vår uppgift. Nej, vi vill väcka, Herre. Tack för de gamla tidernas profeter som inte bara var domedagsprofeter som man så gärna säger idag. Herre, tack att de varnade men de talade också frälsning, Herre. De varnade men de uppmuntrade, Herre. Tack att vi får göra det också, Herre. Tack att vi får vara med och varna men också uppmuntra människor idag, Herre. Tack, Herre, att du vill utrusta oss med dina gåvor, Herre. Vi prisar ditt underbara namn, Herre. Tack för vad du har i beredskap för det här landet, Herre. Åh, Jesus, vi tackar dig för Sverige. Allt vad det har betytt för oss. Herre, vi ger dig äran för den välfärd vi har fått leva i och fått växa upp i. Det är inga politiska system som har skapat det. Det är du genom dina välsignelser, Herre, som har gjort det, Herre. Och nu ber vi, Herre, att när vi vaknar upp imorgon, Herre, kanske till kaos, Herre, att du ska göra våra hjärtan glada så att vi får lyfta blicken och se på dig. Inte frukta, inte ge vika, utan fortsätta framåt till målet som väntar där hemma i himmelen. Halleluja. Jag signar var en som har hört det. Och jag ber, Herre, de som hör det här som känner att det är motstånd i hjärtat. Tack att du vill öppna deras hjärtan för sanningen. Herre, för ditt ord, Herre. Inte bara det jag har sagt, Herre, utan för att sanningens ande ska få komma in, Herre. Ja, vi prisar och lovar och ära dig. Halleluja. Amen, amen, amen. För ditt namns skull, Herre. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Amen. Ska vi be, är det någon mer som vill be för vårt land nu? Colin, kanske du ska komma och be för Sverige här. Innan vi avslutar, jag vet att klockan är mycket.